Grundpremissen är väl helt att det ska vara något annorlunda och att det ska vara roligt. Som att bota impotens med kaffe eller att CIA framställer en genetisk korsning av King Kong och en fågel.
Vi har alltid varit fascinerade av dynjon. Alltså inte dynjon, men då det andra dyng. Det kan vara märkligt och underligt, bra som fan eller riktigt eländigt. Oftast skrövt, men garanterat alltid underhållande. Ända från början var konceptet klart. Det ska inte funderas och ältas och planeras sina extra, utan man ska förlita sig på improvisation, det som finns till hands, det man kan eller inte kan alls, och att det flyter sedan då man kommer igång. Minimal insats, maximal utdelning. Vi är ett G3B, och för att förstå hur vi uppstår så kan man inte börja historien från då första låten kom till eller bandet bildades. För vi börjar inte från noll. Jag tror inte att det skulle ha lyckats. Det var mycket på grund av hur vi gjort det i år tidigare som är vårt kultstatus och allt det. Det var så att papp och mam hade en musikaffär, Biggie och Vesa, som var stängd om söndagen. Det ger oftast till solis att vi, kvar och kvannan i söndag, mer eller mindre krapula, lånar nycklarna och får i affären. Medan jag riggar grejer för att inspela sig, oftast in fyrspårsbandspelare, så brukar Björn och ibland Matte rekognosera vad det fanns för instrument i affären för tillfälle. Så kunde det vara till exempel en snabb syntprogrammering, in text eller bara stödord, och så är soloöppnare under ett instrument och så var det klart. Ett tog en timme och så var vi ute och dör. Låtar som Om jag hade pengar, vart Om jag hade konan, Kultainen Noros, vart Laxfiske i Ryssland, och så vidare. Våren 1997 kom vi till en sorts brytpunkt. Då hade vi hållit ihop i en 7-8 år. Jag var överlägset intensivast i början av 90-talet, men trappade av kvart ett. Jag hade bestämt mig för att flytta till Åbo och försökt få en sorts vettig utbildning. Jag tänkte att det skulle få vara mindre av dynjon och att det är mer avvuxen liv. Det låg alltså en sorts end of an era stämning i luften. Vi skulle ju flytta åt olika håll och vara vuxen. Så vi väljer ut en bunt låtar och andra dyng från senast knappt 10 åren och brände upp CD. Vi döft alltså till Pippar Kakor från Björneborg. Vi lagade omslag och printade ut 15 numrerade exemplar. Vi visste att dynjonens lopp hade spridit sig antal kassetter med våra alster runt om i svensk Finland och tänkte att nu skulle vi göra experiment. Alla som var inblandade i projektet fick 2 CD per man. Ett exemplar fick man halv själv, med det andra gott att vi får ut i cirkulation anonymt. Alltså till exempel lämna instans och det vind för våg, utan att vi vet vem som hittar och vart det hamnar. Jag minns inte exakt, men jag tror att ett vårt lämna Viking Bar VC i Nepon och ett kanske någonstans uppnät Pampas nationaldagfest. Hur som helst var tanken att vi avslutar så det och så ser vi vad som händer. Jag flyttade ner till Åbo och skulle studera och italade upp med massa dyng. Men så råkade jag säga en natt, då jag var på nätet bättre efterfest i Åbo. Och han som satt vid datorn och var DJ sa: Jesse, kom hit och lyde så pitche. Och så spelade han Pippar Kakor från Björneborg. Han hade ingen aning om vad jag var, men han tyckte det var helt suveränt. Och då började jag nog klöja i fingrarna upp nytt. Sommaren 1999, i mörkaste djupet över Närpesis backeri, hittade Björn och jag en själsfränd, Toffe, och började smida planer. Sedan en sommardag bakat oändligt pass kokandest gurksalat, så hände. Vi var via stall och spelade in gitarr och sång, i nedlagd drevfarm och spelade in bas, och så via mammas kyrka och spelade in en kaffekokare. Första dyngmetalllåten någonsin, Kaffe med dopp, hade sitt dagens ljus. Bandet döpte vi till Ördkraft 99. Idag heter vi G3B och spelar dyngmetall på närpesdialekt. Jag heter Jesse Nissinen och med mig har jag Anton Lindholm. Artistnamn Francis Ford Kokkola och Altonen. Idag ska vi tala om dynjon och vansinne, det kanske viktigaste beståndsdelen då jag kommer till G3B. Och så kanske näte om varför vi aldrig vart som Kai, fast chansen kanske ska ha fonsti.
När vi spelar live så har vi på oss mexikanska brottamaskar. Många funderar ju varför, och mer för att vi vill vara anonym. Och så frågar de om vi ska spela utan det någon gång. Vi har ju inte från begynnelsen, utan härstammar från brottaslåten och sen har ju bara lämnat på. Men om man har varit på en kejka med oss så vet man ju att masken flyger obakat någon låt. Allt tror att det är för att det är tungt i andas i det. Men åtminstone för min del så är det mest att man ser så dåligt ut ur de där hållen för ögonen, som man spelar i blindo. Visst kan ni ju bidra till lite anonymitet, men det är ju inte som att ni alls skulle veta vem vi är. Jag behöver förstås all våra roller är civila. Själv är jag, Anton, eller Altonen som heter 1G3B, lärare. Och här får vi med sig sina utmaningar till vara lärare och vara med i 1G3B. Man är som inte alltid säker på vilken fot man ska stå på. Ungdomarna i skolan så brukar jag nog få reda på det ganska snabbt. Och så spelar de korven rular på lektion för att de skådar hur man ska reagera. Och så vill du veta vad ordet rular betyder. Och ibland så vet du mer än vad jag vet. Jag var med från första början och hängde bak i kulissen då Gobban började spela. Inte så förvånande eftersom jag hade andra band med hälften av medlemmar från förr. Men jag började alltså som en outsider. Jag satt i en fåtölj och skådde på det tracksen till Älskade och Kanna Håne blev inbandad. Jag var på all cakekor, förutom med bröllop, och en som blev inhiberad på grund av att någon hällde öl stod i mixerbordet. Och så hoppade jag in och vikarierade på Lidstock då Toffe var bortrest. Så när Jesse hintade att det eventuellt skulle finnas en öppning för mig att vara med i bandet så tänkte jag, nåja, roligt i så fall, men vi får se. Det var 2005 då jag gjorde vikariestint i Närpes gymnasium. En par dagar bakåt så blev jag mäkta förvånad då en tjej utbristade på mattelektionen att jag hörde jag med ett G3B. Jaha, sa jag, det var ju mer än vad jag vet, för inte hade jag hört något mera. Det visade sig att unga damen hade varit på baren och talat med Jesse kvällen innan. Okej, det är ju länge sedan och inga namn nämnd, så låt det vara preskribera att det var en skoldag för fröken. Hur som helst så ringde jag åt Jesse som informerade att yes, Toffe var out och resten var överens om att jag skulle ta över. Så jag fick alltså reda på att jag var med i ett G3B oven elev. Och på ett sätt så tycker jag att det satt en bra ton för fortsättningen, eftersom mitt jobb flyter ihop med min person på så många plan. Och jag tänker att det är ganska nice att ungdomar ser att läraren har helt andra intressen på fritiden och har roligt. Och här följer jag med mer eller mindre hela min lärarkarriär. Och här är nog skoj att få tala om sin hobby med ungdomen. Det kan ju vara att jag måste förklara att rullar är svängelsk och inte att korven rullar. Eller så diskuterar jag gitarrer och utrustning med elever som musicerar. Bäst av allt är att få se bekanta ansikten i front row. Jag har ju hänt att jag tar selfies från scen med ungdomen och sen har vi swappat bilder i skolan efteråt. Det här är lite balansgång till att vara med i ett G3B då man är i lärarroll. Men några principer jag försöker hålla tag i. 1. Vi talar inte om 1G3B på lektion, det sparar vi till rasten. Och 2. Även om jag förekommer grovt språk i lådan så är det okej i klassrummet. Det finns en plats och en tid för allt. Favoritminne från jobbet. Vi hade en lugna stund efter att vi har haft ett prov i högstadiet och jag lät eleven spela lite musik från lärardatorn. De där vilda pojkarna så ropar jag efter Eddie Medusa. Och det är ju grovt språk, så jag vill ha undvikit problem med hem. Så det är turen åt de här snälla flickorna. Nå, för att veta ordet och så sätter du på 1G3B med jag älskar det. Och de som vet så vet ju hur refrängen går. Så chi fick jag för att jag har förutfattat meningar.
Jag heter Jesse Nissinen och tillsammans med Anton Lindholm som har pratat vid idag om metalldialektbandet 1G3Bs uppsving och fall. Eller, vi har märkt nog ett fall igen. Över senaste 25 åren har vi gjort 7 album, ungefär lik många EP:n och singlar och en buntvideon. Vi har varit Kalla Kultband och Närpes Rammstein. Men det var nära att det aldrig skulle ha varit i Nao. Alstre Pipparkakor från Björneborg var tänkt som en avslutning och slutuppjöklase. Men det visade sig att låten och budskapet spridde sig helt över egen kraft. Det kunde vara så att man talade med en vilt främmande människa och mitt i allt noterade att de använde en fras eller citat eller ord från en pipparkakorlåt. Och då man märkte att det gick hem och att det fanns likasinnade vingar så ville man ju fortsätta. Och man saknade ju han det kicken och att de la och spel i egen musik något ofta. Dessutom så var ju förutsättningen än bättre nu då nymodigheten internet med hemsidor och fildelas var på grym uppgång. Och på handtiden fanns en fenomenal herreman Ashin. Tyvärr är längre bland oss som brukar ordna in lite i en festival, Blues at the Farm. Och då är bandet fallit bort så vart vi inkalla i sista sekund. I en rolig episod inträffat och vi övade i stallet upp Toffas gården inför honkeikon. Det var en varm sommarfredagskväll så vi hade tagit en paus typ 7-tiden och satt utanför stallet i gräset och snarvla. Då kom en legendariska närpeskonstablin Kai Ivars mitt i allt runt hörnet. Blicken hans ändrat och han ser oss och så konstaterar han: jaha, var är bara ni? Det visade sig att en grann som bodde en par hundra meter bort och på någon sidan i Nåker hade ringt polisen då han tyckte att det var ett jävla liv i granngården. Vi har skrattat åt det i efterhand då Ivarsin kom runt knuten och trodde han skulle gått handskas med en bunt orädda huliganer, men istället gick rakt in i en vägg och studievikor. Jag såg fyra lugna, nyktra herremän, tre magistrar och en diplomingenjör i gräset och njöt av sommarkvällen. Vi småpratade en bra stund och konstaterade sedan att det kanske skulle vara bäst i steg under dörren ut mot åkring. Och så fortsatte vi med vårat och han med sätt. Vi fick upp en vänster till sist ihop en live-set och var väg ut till farmen, som var mindre än en kilometer från stallet. Vi var all fyr ingrämd i Björnas Mazda, även kallad Gobbebilen, som man pendlade mellan Vasa och Kumosammi om dagen. Jag vore bråttom till hitta upp ett namn åt bandet. Björn skådade sig runt i bilen och konstaterade: i sin bilen ger en gobb och tre barn. Han hade en par månader tidigare fyllt 30, medan Toffe, Småttin och underteckna var några år yngre. Med det sagt så var jag klart med det. Jag gick lik hastat som allt annat. Att ge tre B, en gobb och tre barn. Keikkon gick bra, jag minns att vi spelade i världanvänd svets över hals. Men då vi kom till sista låten så hände som kommer att vara för evigt svetsa i mitt minne. Det fanns en låt som både fanns med upp pippakakor och som vi hade brukat avsluta Keikkon med då vi spelade i Bombeggs, ett tidigare coverband vi hade haft. Det var en cover Robin Hargens låt och han hette Vodka Jegutta. I sin låten har fått en liten kultstatus i nejden och kallades i vissa kretsar för Närpes nationalsång. Medan vi spelade han så får Björn syn upp en närpesvapen, alltså inte av det sköldformat skylt som brukar vara på kommungårdsvägen. Kanske 80 cm bred som man greppar tag i och marscherar omkring med medan han sjunger. Och så någonstans ifrån dyker upp en halvt rottna älghöv upp scen. Så i sista refrängen står han i ett skitigt svetsöverhals med armarna rätt ut, närpesvapnet i ena handen och en rottna älghöv i andra och rålar: vodka är gutta, är gutt som fan. Det var magiskt. En syn man inte i första jag glömmer och en värdig avslutning på tidernas första AdG3B-kecka. Det gav mig smak och insikt om att konceptet AdG3B faktiskt skulle kunna ha en framtid. Jag studerade ju datateknik, så härlig hand internet-multimedia-grejen kom ganska naturligt. Första versionen av AdG3B.com såg dagens ljus i augusti 2001. Och via hemsidan började vi ut låta. Vi la ut hela pipparkakoralbumet och en massa annat dyng och hade helt duktigt med trafik redan från början. Allt upp sedan var helt gratis förstås. I april 02 hade vi första krämpon låta klar och bunta ihop det till ett album. Hong Kong. Flera av våra populäraste låtar som vi spelar än idag finns upp hon. Älskade, Laihela, Porr, Knäsvag, etc. Man kunde ladda ner alla låtar och skivomslag, så tanken var att man skulle kunna print och bränna skivon själv. I samma väv råkade jag gå en kurs till att det skulle lagas animeringar. Så att då slog jag mig att jag kunde laga en animering av en AdG3B-låt. Och Anna Håne var perfekta kandidaten. Det kändes inte allt för komplicerat i reten några hönor, Lauri Rytti och en äggbil som susar tom genom nejden. Jag vart väldigt uppskattad och folk började vara inne på sidan än mer. Så där rullade jag upp då. Mer låtar, mer animeringar, mer kejkor. Och så 2003 fick vi en idé om till att ha en julkalender på nätet. Tanken var annorlunda albumsläpp. Det skulle komma in här låt, inklusive animation och video i varje adventsluk. I alla lukor kom en liten dyng animation. Och så på julafton kom julklappen. Hela albumet med omslag och allt. Och hitche funka. Besökarantalet sköt i höjden. Så på julafton 2003, just för att fågelinfluensum bröt ut, så kom vårt andra album, Tranfeber, ut. Med låtar som bland annat Folie och Brottas. No My Chief gav vi aldrig ut på det sättet, men julkalendern körde vi flera år. Och som mest hade vi 1000 besökare per dag, vilket var bra upp handet i det. Det snurrade alltså bra upp på nätet, men vi ville piffa upp liveshowen in level A. Då kom idén om background singers. Många 80-talsband hade ju background singers, alltså 2-3 modellsnygga, nästan identiska damer som sjung backup och dansa. Vi ville ha det, men när lät Alisan. Det skulle vara Karan. Och det skulle vara olik och så ovärdott som möjligt. Och så skulle de, förutom till sjung, dessutom ha upp med massa ar underligheter. Sommaren 2004 var Brottas en av de mest spelade låtarna på Radio Extrem. Så det var bara naturligt att kördamerna vart brottare då vi spelade han live. Första gången vi övade Brottas samtidigt som de brottades så brakade bandet ihop. Man kan inte fortsätta spela då man skrattar som man lipar. Och det funkar än. 2022 brottades vi med Kai och tomatkarnevalen. Det var hysteriskt. Vi har genom åren fått otroligt bra feedback och recensioner för våra keikkor. I stor del just tack vare Kyrin och deras uppdåg. Genom åren hade förutom att brottas och roar, dessutom kasta ut bulla, tugga folie, dela korvin, sminka sig, spela fiol, blåst konfetti med löblåsar, spela minibiljard, byggd en bokhyll, etc. etc. Kyrin rullar. Utan Guy, BQ, Willy, Mike och Benny Lancy skulle vi inte heller vara här vi är idag.
På den tiden där vi började så var det inte så hevt med möjligheter att spela in. Man var ju fattig studerande så var gitarren rakt in i soundblaster ljudkort. Man spelade in en vendo versriff och en vendo refräng. Jesse lagade ett trummönster och sen kopierade man enligt önskad låtlängd. Vi hade ju inte någon insikt i vad Björn skulle sjunga om, så arbetsnamnen blev ju bara en dygn. Arkivet förtäller om allstämmenamnen Äggdagan, Translatorin, Alpfläsk och Flapton. Vart efter vi flyttade runt i landet så har det blivit svårare att träffas för att tillade låtan, så det blev ganska tidigt att utveckla nya arbetsmetoder. Det kunde vara så att jag lagade en demo i Kasköjen och skickade ut åt resten. Småttin spelade in bas i Åbo, Kebo lagade syntan i Esbo, Jesse programmerade trummor i Karis och Björn bandade sången i Vasa. Spåren flög runt via nätet. Det har ju förstås blivit vanligt idag, men när vi började var det nog inte så många som jobbar på det här viset. Det som var en demo så blev ersatt bit för bit, tills vi tyckte det var färdigt. Och då letade hon fortsättningsvis som de flesta skulle kalla för en demo. Men då en låt blev uppladdad på hemsidan så hade vi troligtvis aldrig spelat tillsammans. Så här var man ju som in på den enda övningen dagen före nästa keikka. Och så det har jag rullat på mer eller mindre på samma sätt i 25 år. Tekniken har blivit bättre och vi har väl lite mer resurser. Men egentligen så är vi nog lika hopplösa amatörer vad gäller inspelningen. Ibland lagar smått in en riff på basin, filmar in med telefon och skickar åt mig och så tar jag därifrån. Ibland ringer Björn och önskar en låt i något visst stuk. Har jag tur så får jag huvudarna tänkt sig för lyrics, men det kan ha svängt i något helt annat där dags till bandin. Ibland så träffas vi mindre konstellationer för att skriva, arrangera och eller spela in låtbottnar. Men det hör nog till undantagen och här är på grund av logistiken. Enda gången vi samlades med hela bandet och spelade in något så var jag en riktig studio och då var vi för onyktar för att det skulle gå till honom ännu över. Så de låten fick vi band om på nytt enligt vanlig arbetsordning. Gällande lyriken så sköter Björn allt. Vi andra har ingen input. Vi har lärt oss här för länge sedan att det är onödigt att ge förslag. Som tur är så verkar det vara en outsinlig källa med vansinne. Grundpremissen är väl här att det ska vara något annorlunda och att det ska vara roligt. Åtminstone här som vi tycker är roligt. Och här vi tycker är roligt kan vara ganska underligt. Som att bota impotens med kaffe, använd kummin som hönsfoder eller att CIA framställer en genetisk korsning av King Kong och en fågel. Här nästan så finns ett driv att överträffa sig själv med makabert innehåll i låttexten. Förutom lite random vansinne så har vi en del betraktelser om livet och att hitta det absurda i vardagen, lite life is stranger than fiction. Att sjunga om hur det kokar i huvudet om man ska handla på City Market en fredags eftermiddag. Hur somliga vuxna bor med mamma och papp och bara skådar Star Trek för dagen. Hur lätt ett gift par kan braka ihop över en plastväsko. I början var ju lite mer lösryckta idéer. Ju vildan desto bättre. Med åren så är smyggen in större koncept. Till exempel skivon En vy över ett hav från 2011. Som hade arbetsnamnet Tales from Parpalan Kartano. Tema är en herrgård som byggs på en kull som har en förbannelse på sig. Och alla låtar berättar om elände som har hänt där under historiens gång. Mord och ond bråd död utspelar sig, men vi stiftar också bekantskap med en bolt, det vill säga en ganska satt man, som tycker om att skjuta med kanon kring sig mot potentiella gäster. Och så är Dragster Race som slutar dåligt. Så större helheter tilltalar definitivt oss, och jag tycker att det tar till en next level och hur skadat det kan bli. Närpesdialekten blandas ju friskt med inslag av andra dialekter och språk, egna uttryck och intern humor. Så hela noter häng med i svängan. Följande passage ur vår låt Nyttole illustrerar det väldigt bra. Gasin fresar ynju mås och bord. Knugen feg med gasin att höva i fjol. Tier baslyft ligger så går rätt i sol. Då landar nog tarman i Liverpool. Baslyft. Gas auf Ruotsi. nytt tulee. Och så är det ju det grova språket som vi ofta får kommentarer om. Men ibland så måste man ju bara ta till kraftuttryck för att det ska funka. Är så det vi talar. Även om all har mer städa språk i sina arbeten och andra sammanhang, så är det så det vi talar när vi träffas. Jag skulle vilja påstå att all av oss kan vara väldigt eloquent och älskar rikt språk. Men ingen av oss skulle säga att maten smakar jättebra eller utsökt om vi dinerar i lag. Ingen skulle säga att livet är bekymmersamt eller fyllt av sorger då man har en svacko. Då ska det vara tunga artilleriet. I låten Olavi så berättar vi om en kar som tröstar sig med hembränt eller morsa. Då är mest han tar sig för skita sig. Vad kan man då annat konstatera än att livet är ibland är satan, men vad ska man nu ge er? Sök den ner mot källaren. Kanske solen lyser till er. Jag som sommarpratar om dynjon och 1G3B heter Anton Lindholm och jag gör det tillsammans med min bandmedlem Jesse Nissinen.
Då vi började upp så fanns det egentligen inte någon som höll upp med samma sak. All som var ens näte seriös kämpade med engelsk eller någon sorts standard/rikssvensk. Om jag var på dialekt så var jag oftast något jippo eller projekt. Visst, Lasse Eriksson sjungde upp Närpes dialekt, men det var ju välkända covers och aldrig något eget material. Papp spelade med Lasse, så jag hade växt upp med och älskade, men jag tycker ändå inte att det är riktigt samma sak. Och jag måste väl erkänna att jag tänkte att Hitche och antagligen var korta projekt, som definitivt hade bäst för i datum. Så då Björn 2003 meddelade att han skulle vara papp, så kändes det som att slutet var i andågand. Är vårt tvillingar? Och Björn var helt fast. Bakket dopet tog jag till Tars, tog jag ut och gick med bondkärron och brandöjen i svinkylo. Jag sa, vi har haft en 3-4 bra år, men vi är all beredd till lägg ner nu om inte tar tid med hitje dynjorna mer. Då stannade mitt i steg och skådade allvarligt upp mig och sa, har du något fejl i huvudet? Hitje är ju en jag har till andas genom just nu. Hitje band dör, då du eller jag dör. Och så var jag klart med det. Vi fortsatte med att G3B. Och då vi hade hållit upp igen 10 år så kom ju Kai. Och man kunde inte vara annan imponerad av pojkan. Egna fyndiga och sedan grymt proffsigt producerade låtar upp dialekt. Men rumsrein. Man insåg direkt att det skulle komma i kapp och förbi inom dialektgenren. Men hur mycket mer känd kan man egentligen vara i Ankdammin? Vi tyckte ju att vi hade huvudet i taget redan. Och jag tror att vi och alla är dialektala konstutövare ända tills i år var ganska klara med att man inte kommer så högt för ett årsstopp. Ankdammin är helt enkelt så begränsad. Det roliga med Kai är ju att de år inte bara spräckt taget, utan de pulveriserade. Nu ska man ju kanske kunna tro att vi är harmat och vi insåg att det faktiskt gav det var så stor som Kai har varit. Men faktum är att vi aldrig skulle kunna ge det som Kai har gjort. Visst, musiken är inte riktigt lika mainstream, men konstiga saker har hänt. Och showmässigt så tror jag nog att vi skulle mäta oss ganska bra. Men det är allt det andra runt omkring som inte intresserar oss inte minsta. Och det är som Kai Gossan är så helt otroligt duktig upp. De har charmat böcker av hela Europa i en intervju och i en sommarpost i Italien. Vi däremot hatar till våra intervjuer till den milda grad att vi uppfann en fiktiv figur. Managern Kari Kaistinen som fortfarande finns och gestaltas av Matte. En karaktär vars enda existensberättigand var att vi inte skulle behöva ställa upp på intervjuer med att G3B. Han svamlade alltså med reportern så att vi skulle slippa. Jag tror alltså inte att G3B har eller skulle ha haft när en chans till vana större än vad vi har varit. Och jag tror inte vi vill heller. Vi har haft som riktlinje att spela ungefär 3 keikkor per år. Så på 25 år har vi spelat totalt 68 keikkor. Vilket väl ungefär Jekva Kai har spelat förr i midsommarin i år. Och ja, vi har få fler, mer eller mindre seriös förfrågningar om de var med i UMK. Men nej, vi vill inte. En barn som hatar till vara intervjuer ska verkligen inte ställa upp i det spektaklet. Och nej, i synnerhet inte direkt bakat Kai-succén. Tror nog verkligen att det ger en idé till sent ett till österbottnisk dialektbarn till det fan 2 år i rad. Det skulle inte vara din na.
Från barnaben är vi ju mer eller mindre uppväxt med piratkopiering. Man spelade musik från radio på kassett som sen kopierades åt all i klassen. Man trädde disketter med dataspelen. Man konkade en VHS-apparat inom halva stan för att kopiera en film som någon hade hyrt från R-kiosken. Då CD-formatet kom så kröp man ju till kors och började handla skivor, för det var ju så bra ljud. Men till köp CD blev ju dyrt som synden. Så med sam CD-brännaren kom på marknaden så var man ju back in business med piratkopiering. Och sen brände man DVD-filmen. Och till sist så kom en Napster och all form av fildelning. Då brakade alla oss på riktigt. Och man byggde hastigt upp en bibliotek och musik och film som man bara hade kunnat drömma om tidigare. Men då vaknade ju industrin till. Det kom vilda protester från skivbolagen som började vara orolig. Och artister gick från att leva i lyx och flärd till att beklaga sig på nätet om att ingen ville betala för musik nu mer. Det var ju hon vevon som 1G3B började. Och vi gav ju ut allt material gratis. Ingen copyright, inga royalties och inga spärrar. Vi hade, och vi har fortfarande den inställningen, att musiken är som en visitkort. Vi vill få folk att känna igen låten och att de ska komma och skåda på oss live. Pengar så fick vi från Cakecore och från att sälja merch. Och det har ju aldrig varit någonting som vi försörjer oss på. Så det var lätt att bli kaxig. Åtminstone jag uttalade mig ganska hårt om mina åsikter angående skivindustrin och copyright. Så pass att jag hamnade med i en paneldebatt om ämnet tillsammans med några råd som grundade Pirate Bay. Och de var ung och hög på sin fame och kontrovers då. Vi var inte nådiga i kritiken mot mer eller mindre allt som heter copyright. Kvällsfesten blev legendarisk. De tog allt med en klackspark och berättade fritt om alla hotbrev som de hade fått från film- och musikbolagarnas jurister. De fick ju sen ganska hårda straff på sig, så skojar var nog bort då. Lustigt hur öde och snyckar kan vända upp och ner på det mesta. Industrin fick ett bukt med nedladdning. Istället kommer streamingtjänster som Spotify, Netflix och Steam. Och all betalar för att det är smidigare än till vara pirat. Jag är helt säker på att folk i medeltal inte satsar 10 euro i månaden på musik före streaming. Så det kommer alltså mer pengar åt industrin och mindre åt artisten. Det är ironiskt att ett G3B som aldrig har tagit betalt för musik och aldrig betalar något Teosto eller Grammex får mer betalt per stream på Spotify än de artister som har kämpat mot piratkopiering. Och det är ju på grund av skivbolagen som tar lejondelen. Vi inför begreppet copyleft, en disclaimer om att man får ju precis som man vill med vår musik. Och här gäller den. Bandet Knogjärn från Sverige så gjorde en cover av Älskade och han har streamat mer än allt vi någonsin har producerat sammanlagt. Vi får inte en cent av det och är vi helt okej med. Själv har jag blivit helt laglig med tiden. All musikprogram jag har så är hederligt köpt. Musik och tv tar jag via streamingtjänster och mitt bibliotek och dataspel så har hundratals gamla spel som jag har köpt för till ren mitt samvete. Jag sonar mina gamla synder. Alla brännskivor har för länge sedan farit i dumpin. Men nu finns ändå kvar en del tankar om copyright. Alla youtubers har ju fått lära sig den hårda vägen att skåda med musikanvändning. Restauranger måste betala åt Teosto för att de har på radio, etc. Industrin håller järngrepp på sina produkter, trots att varenda kotte kan höpa ett i lust och leda så länge de betalar månatligen. Och artisten blir utan. Jag tänker att musik i grund och botten är en idé. Jag har svårt med tanken på att äga en idé. Varenda stycke är ju inspirerad av någon. Och ibland så är det ju som ren och skär stöld. Man kan kalla det för sampling och så betalar man lite royalties åt någon tidigare artist. Men sanningen är ju att man skor sig på någon annans arbete. En nyligt exempel jag hört på radio är låten Anxiety och Dochi. Som använder musiken från Somebody That I Used To Know av Gautier. Men det byter ut melodin. Å andra sidan så skriver Charles Gounod melodin Ave Maria, över 130 år äldre styck av Bach. Båda idén är ju genuina mästerverk, så vem ska nu sedan döma vad som är rätt och fel?
Vad är då hemligheten bakom RG3B? Ja, det kan inte jag svara upp. Jag tror att vi är många saker precis som alla band. Och jag tror att det finns flera olika sätt till snurreband. Olika sätt passar olika band. Varje band är ju ändå en unik kombination av individer med olika visioner, talanger, viljor, energinivåer, engagemang och så vidare. Och så vidare. Och beroende på handkombinationen så måste man hitta sätt till fungera som fungerar. Till skillnad från politiken så tror jag inte att demokrati funkar som statsskick i ett band. I min erfarenhet har en sorts upplyst despotism i kombination med vetorätt funkar bäst. Ett misstag som jag varit med om i tidigare band har varit att vänta sig lika stort engagemang och lika stor arbetsinsats av alla bandmedlemmar. Alla har olika energi- och ambitionsnivåer och alla måste få delta enligt egen förmåga. En person kan ge 80% av sin energi och tid åt bandet och jag kan fortfarande vara mindre i absoluta mått mätt än en annan person som ger 40%. Olika livskedjor och kriser och har yttre faktorer måste dessutom tagas i beaktande. Det gäller att öppna vis till navigera så att itnar hamnar allt för långt utanför sin comfort zone. För det är grymt viktigt att allt trivs och har roligt. Och han dag man inser att det tar mer än kvar jäver till vara med, då stiger man åt sidan. RG3B kanske är ett annorlunda band på det sättet att vi inte nödvändigtvis har samma mål som vanliga band. Inte när RG3B har musiken som levebröd, så vi behöver inte tjäna pengarna på. Levebröd känner vi bland annat som lärare, universitetslektor, IT-företagare, verksamhetsledare, skådespelare, skolcoach, manusförfattare, byggar och gast. Vi är inte heller ut för att erövra världen. Eller har vi kanske redan gjort, åtminstone så stor del av världen som man nu kan erövra genom till spel dyngmetall och närpesdialekt. Fast som sagt, Kai flyttar ju till Mårstorpan lite nu, men i alla fall. Ett framgångsrikt band är som ett fordon med fyra hjul. Det är allik viktigt och jag kanske gav till han ett mindre luft i ett eller två, men det var inte bra i längden heller. Första hjulet är innehållet, alltså musiken, texten, låtan, idén. Det som allt handlar om helt enkelt. Och andra är utförande. Om här rutit så får man inte fram innehållet. Så när en sorts talangfärdighet måste man ha för att det skumbardina. Men här fortfarande bara två och fyra. Sedan måste man få med publiken. Här ger man oftast genom en stark frontfigur, men här kan också ge oss på A-sätt, till exempel via somme eller A-aktiviteter runt omkring bandet. Huvudsaken är att man får publiken till känsel delaktig och att man faktiskt inkluderar det. Och så sist, och kanske viktigast, man ska ha roligt. Det ska syns att man har roligt och gillar det man ger. Eller om man svänger upp. Det kan räcka med en skittig blick, bandmedlemmarna emellan, så är magin försvunnit. Både inom bandet och för dig i publiken som råkar se. Har man tär sig för grejer i skick så har man en stadig grund. Det som främst prioriteras är att G3B är att de har roligt. Vi får betalt för kekor, men tär inkomsten används helt för att täcka bandas utgifter. Principen är att om man är ute i bandas ärenden så betalas kvarenda utgift från bensinpengar till lunch ur bandkassan. Och det som eventuellt lämnar vi används till saker som främjar bandet. Musikutrustning, dataprogram, licenser, musikvideoinspelningar, brottamasker, konfetti, gaskanoner. Det är alltså ganska långt lik som många har hobbyn som folk sysslar med. En fritidsaktivitet som ska ge livet mer värde och en chans till fly vardagen alltid nu och då. Jag brukar jämföra RG3B med en finlandssvensk manskör. Ja, eller vissa skillnader finns ju. RG3B kostar ju inte nå, och det är en lite annan sorts musik och har tillställningar man uppträder upp. Och så loftar inte lik ilt och inte alls där och gapar hela tiden. Men det är fortfarande världens bästa hobby. Och jag tror att man kommer till levlig en gång. Det går i och för sig inte riktigt lik hårt som jag gjort för 20 år sedan. Fjärd keikkun naisin var på Ollis. Det var ett trevligt par som hade gift sig i södra Finland men ville ordna en fest för sina österbottniska vänner i Vasa. Delen var att vi skulle få en liten slant och gratis öl hela kvällen. Förutom att småttin hoppa upp med höve i en högtalare och spela slut och keikkun med blodet drypande ur höve så var inte några märkligheter. 20 år senare berättade brugumin att delen som hade gjort med Ollis var att brupare betalade bandet och Ollis tar för ölet. Men nästa dag hade de ringt åt brugumin och sagt att de bryter delen. Vi hade tydligen bärde i oss 55 urstop, fast vi bara var fyrkar. Och det var först och sist gången vi spelade upp Ollis. Om det var på grund av urnoton eller att vi tar långa bollar på bänktoppsättlistan, det vet vi inte än idag. Andra låten vi lagar nainsin, Kanahuone, utspelar sig i Hönshus och Risåsin, som ägdes av den legendariske herr Bäck, Risås Uvin. Han ska utvidga med ett nytt hönshus och undra vad vi trodde om en liten festival i nya hönshuset just för hönor flytta in. Hur ofta får man en chans till brand woman cake i ett split nytt hönshus? Det har varit en fenomenal liten festival och jag tror att all 19 000 hönor som flyttade in vid kumbacket kände då glädjen som hade fastnat i vägarna. Festivalen hette förstås Äggstock. Vila i frid, bäste herr Bäck. Kanahuone är inte sam utan det. Jag kommer fram till att det helt enkelt är så. Att han som har haft mest roligt då han dör vinner. Och hem årsnöre kan komma emot vilken dag som helst. Och det finns ju inte bättre i livet än till få skap och ge saker i lag med suveräna människor. Till skratt som man lipar. och förstås musik. Och det är ju här som att G3B ger. Så ni lär inte vara med oss och på bra tag än. Vi som har gällt dyngmetall och närpesdialekt i 25 år och tänker ha upp i många år till heter Jesse Nissinen och Anton Lindholm. Jag trodde aldrig att vi skulle få ha det sommarprat, men känner vi. Och med tärsja orden sätter vi faktiskt punkt för sommarpratet vårt. Vi avslutar med en låt som finns med och pipparkakor, men våra vänner i Bengtas Ballin har gjort en fenomenal tolkning ovan. Tack för att ni lyddes. Ta hand om kvarar och puss i gul.
Dagens sommarpratare var Jesse Nissinen och Anton Lindholm från dialektmetallbandet 1G3B. Redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.